dagen till ära så har vi kanske våran favoritgäst för hela det här året. Och det är ingen mindre än Johan Plate.
Oj då.
Välkommen.
Ja, tack så mycket. Tack, tack.
Berätta Johan, vem är du?
Ja, den korta versionen är att jag är en idrottsnörd som gick i idrottshögskolan här i Stockholm i början på 80-talet. Jobbade som idrottslärare i ett antal år, kombinerade det med studier i idrottspsykologi och idrottsvetenskap på lärarhögskolan i Stockholm. Med de meriterna fick jag jobb på Bosöns elitidrottscentrum där jag var i mellan 1987 och 98. De sista 5 åren var jag aldrig på plats utan då var jag ute med något lag eller någon golfare eller någonting ute i världen och hjälpte dem att få den tillämpade idrottspsykologin att fungera. Sen träffade jag en kollega som sen blev kompis som heter Thomas Fogdö som var världens bästa skidåkare 92-93. Sen råkade han ut för en olycka 95 och med de erfarenheterna i kölvattnet så startade vi ett bolag som vi drev ända tills nyåret 2022. Mm-hmm. Där vi då säljer tillämpad idrottspsykologi till högpresterare, enkelt uttryckt då. Så att vi och kollegorna är experter på tillämpad idrottspsykologi, det vill säga hur ska man göra i verklighet.
Och vi har ju bjudit in dig idag för att vi har ju en resa framför oss och en resa snart bakom oss. Våran klassiker är ju ett, när det här avsnittet släpps, ett avslutat kapitel.
Ja. Ja.
Och vi tre funkar ju otroligt olika när det kommer till idrottspsykologi. Och det kan ju bero på att jag är gammal lagidrottare och
Amanda
Helge, du... Du njuter bara av det du gör och har kanske inte så mycket press på dig själv.
Nej, inte på det sättet som ni har. Nej. Har jag uppfattat då. Det är ju olika från lopp till lopp också. För senast så var det ju likadant för dig Johanna när du körde din halva Ironman. Mm. Att du faktiskt njöt av det.
Mm. Och jag gillar ju bara förändring. Jag vill ju bara testa nytt och ha lätt att sluta med det för att ens försöka bli bra på något.
Mm. Ja, och det här är ganska kul för att min koppling till dig Johan, det är ju, jag har ju spelat handboll i många år i IFK Mariefred. Och när jag spelade handboll, då var jag ganska känd för alla tränare att jag svartnade i ögonen. Och Johan var coach för vårt lag när det kaosade till en gång rejält och vi var tvungna att skaffa en rejäl laganda igen. Och jag tänker att vi håller ju på mycket med individidrott och någonting som man kan tolka vara lagidrott. Till exempel cyklingen var ju mer lagidrott än vad vi någonsin hade kunnat tro. Mm. Men Johan, hur ser det ut på liksom individidrott? Hur gör man egentligen när man har en dipp? Vart börjar man?
Ja, alltså man, första är ju att man ser till att man inte får några dipper. Eller dippar. Det är det första. Det andra är att man lär sig hantera dem. Så. Och det viktigaste av alltihop det är att man inser och förstår att de här känslorna och tankarna som kommer i kroppen av trötthet och man tvekar på sin egen förmåga och så vidare, de är ju inte på något sätt farliga utan de är ju naturliga. Det var så vi överlevde förut. Jag menar att man känner en prestationsängslan inför ett viktigt lopp eller att man går väldigt långt ut på en klippkant. Det är ju ganska smart det. För skulle man inte ha den bromsen så skulle man kanske dö eller ramla ner. Det var så det började. Så det farliga är inte att känna koncentrationssvikt eller självförtroendesvikt eller motivationsbrist. Utan det farliga är att inte göra någonting åt det. Så det är det första. Och sen så finns det massor med saker man kan göra. Så hade vi haft 4 timmar på oss så hade jag pratat om det i detalj. Men vi kan väl avrunda med några tips inför er happening här i helgen.
Ja, ja men absolut. Vilka utmaningar du ställts inför? Jag tänker du jobbar ju ändå med det här och har fått uppleva en del motgångar eller känslor. Vad är det någon...
För mig personligen eller de man jobbar med?
För dig personligen eller för de du jobbar med?
Nej, jag har ju, alltså jag är så lyckligt lottad så jag har nästan aldrig varit med om att känna på hur det är att misslyckas. Och det beror inte på att jag är så duktig, jag kan mitt yrke så det va. Men de som vi jobbar med, er inkluderade, ni är väldigt duktiga och ni har gjort det där viktiga. Ni har bestämt er för att det här vill jag göra.
Mm.
Och då är resten bara en transportsträcka in i mål. Då har vi så bra effektiva metoder för mental träning. Så att det är bara att välja metod. Det är inte så att det inte finns.
Ja, och när du då blir så nyfiken, så här, du får en ny kund, en klient som har satt upp ett mål för sig själv och vill klara det.
Mm.
Hur börjar du analysen av den här personen?
Den första frågan är alltid, varför gör du det här?
Alltså, och hitta sitt varför.
Ja, vad har du för mål egentligen?
Ja.
Så. Det är det första. Och så lyssnar jag noga på det. Och den delen inom idrottspsykologin kallas för goal setting. Det är ju en vetenskap i vetenskapen. Så att där börjar det. Okay. Och sen efter det, när jag har lyssnat noga, så gör vi ofta ett prestationspsykologiskt test. Vi har några sådana som vi använder. Och det finns enkla sådana och så finns det avancerade sådana som är valida och reliabla på en väldigt hög nivå. Och utifrån det så bygger vi ett träningsprogram. Och okay. så följer jag upp det. Och är det någonting jag är bra på så är det uppföljning.
Ja. Så det innebär då att när då personen har förstått sitt varför,
ja.
Så kanske du också förstår vad som driver den här personen. Ja. Och då är det utifrån det du sätter.
Ja, och jag har ju redan då, eftersom jag är yrkesman, satt diagnos på alla tre här. Det räckte ju med att ni presenterade er. Så
ja, det är så. Kan inte du berätta? Diagnos. Är det så? Är det någon som är psykopat?
Vi får ringa 1177 och läsa era journaler. Nej, men alltså, ni är ju ett tvärsnitt, ganska intressant. Alltså, någon gör det på lust, någon gör det på tvång, någon gör det för att man är intresserad av förändring. Du är ju intressant här, du Amanda, som då är lite orolig i din prestation och vill göra nytt.
Ja.
Alltså, du lever ju som du lär, för våra nervsystem är skapade för att liksom må bra utav förändring. Det var så vi överlevde förut. Så det här med att man skaffar sig rutiner och vanor och plötsligt ska vara på jobbet klockan 8 och gå hem klockan 17, det är inlärda beteenden.
Okay.
Så du lever nära din egen naturgrottmänniska, så att säga.
Oj, det här gillar jag.
Ja, och nu ser jag att du flinar, så ska jag plocka ner dig direkt. Ja. Det svåra med en sån personlighet är ju att det är lite svårt att hålla fast vid en målsättning då. Johanna här, hon är prestationsinriktad.
Ja.
Tycker om att tävla, jag har sett det i mina egna ögon. Och som sagt, det blir svart i ögonen. Faran med det är ju att man fokuserar mer på resultatet än på prestationen.
Mm.
Alltså det är prestationen som ska leda till resultatet och inte tvärtom då.
Ja.
Och Amanda nummer ett här då, så gör det här väldigt mycket på lust. Du lever ju nära det som du tycker är trevligt, och rent generellt så gör ju vi västlänningar väldigt mycket av tvång.
Ja.
Och du har din tyngdpunkt i det vi kallar för harmonisk passion. Och det är bra. Men det kanske inte blir en världsmästare utav dig.
Nej.
För då måste man på annat sätt dedikera sig. Men jag tycker ni är härliga på det sättet att ni är ju ett tvärsnitt ungefär utav en befolkning. Det skulle kunna vara en riktig lutheran och typ A-människa här också. Som bara gör allting by the book för att hon eller han känner att hon måste göra det.
Okej.
Det saknas här då. Men då skulle jag ju kunna vara den.
För ja, men jag tänkte säga det. Det är våra gäster som vi försöker ta in. Som vi försöker på något sätt förstå by the book.
För att ja, det är faktiskt sant. De flesta gäster vi har, de har ju verkligen nischat sig på en gren. Och följer punkt och pricka, träning, upplägg, allting.
Precis.
Vilket vi inte har förmågan till att göra. För det blir vin och det blir, oj nu hoppar vi den eller nu gör vi eller liksom så.
Men jag känner igen mig och er i den här beskrivningen ganska väl.
Ja, jag verkligen. Jag blir nyfiken då. Vad skulle vara ditt tips till alla de här personligheterna som du precis...
Nej, alltså jag tog en positiv och en negativ sida utav allt. Tipset är ju då att notera det som var mindre bra. Kanske inte förstärka den sidan, men förstärka det. Ja, du som ställer frågan här, som du kanske skulle bli lite mer konsistent. Alltså att du jobbar lite med din målbild eller din mentala föreställning av vad du vill göra. Istället för att flyga från blomma till blomma, så att säga. Du kanske skulle, Johanna, fundera lite på din prestation. Hur viktigt det är att vinna, exempelvis. Och hur kommer jag dit? Kanske fundera lite kring, väljer jag att blända mig själv utifrån mina prestationer? Eller tillåter jag mig att vara bara Johanna? Utifrån ett personligt perspektiv. Och du kanske, om du skulle vilja vara en sån som utåt kan säga att du har någon typ av merit, blir lite mer tävlingsfokuserad, så att säga.
Mm.
Så skulle jag göra snabbt. Men alltså,
gud, det här var jätteintressant.
Och för den fjärde personen då i rummet som vi inte har här. Men
som skulle kunna vara jag då. Jag är ju akademikern då, som ändå har fattat att jag måste vara ute på fältet. Jag måste bli mycket, mycket bättre att ta intryck av er tre. Alltså jag var inte så prestationsinriktad, för då hade jag blivit världens bästa tennisspelare.
Ja.
Jag hade förmågan att då sätta mål och nå dem. Alltså jag ville gå på GH och bli idrottslärare. Och från det att jag bestämde mig som 15-åring så var allt inriktat på det. Och det var ju jättebra, men jag försakade ju rätt mycket på vägen, eller hur? Jag satt ju och pluggade istället för att gå ut med kompisarna och festa. Det kan jag kanske ångra idag.
Mm.
Och i ditt fall så skulle jag kanske bli lite mer lust. Alltså göra lite mer på lust. Ibland är det... Det blir ju lite tvång. Nu måste jag göra. Nu måste jag vara duktig. Nu måste jag komma i tid och så vidare. Så att jag tycker ni är en bra provkarta kopplat till att beskriva en population helt enkelt. Och med mig som co-pilot där så skulle det kunna bli riktigt bra det.
Gud, det här är jättespännande. Jag vill bara djupdyka, för att det här är ju så här, absolut att nu fokuserar vi på träning och så. Men jag tror att vi alla när du pinpointar de här grejerna kan känna igen oss i både jobb, relationer och i vår liksom, aktivitet och fritid.
Mm. Så är det.
För jag, så känner jag ju både med jobb och i mina relationer att jag lätt vill gå vidare.
Mm. Jag hörde en rolig grej apropå det med relationer. Så det var en kille som hade, ja, han hade en 3-4 förhållanden som var kraschade bakom sig. Mm. Och så satt han ner och filosoferade. Vad är den gemensamma nämnaren för de 4?
Inte han.
Och då kom han ju på att det var han själv. Och det blev ett uppvaknande då. Och det är ju lite där vi vill att våra idrottsmän och kvinnor ska vara. Att de ska börja gräva där de står.
Ja.
Och ni är ju uppenbart resursfyllda på olika sätt. Så för er är det ju inget problem. För några av de jag möter så kanske inte allt är på plats. Så. Och ja. Det kan jag säga som en liten passus. Alltså när jag började med det här för 35 år sedan. Det fanns inte på världskartan att 3 unga kvinnor som ni då överhuvudtaget skulle fundera på de här sakerna. Skulle någon göra det så skulle det vara 3 unga karlar som satt här.
Ja.
Så att det har hänt oerhört mycket. Och där vill jag också säga att det är tur att kvinnorna finns, för annars skulle vi behöva skämmas internationellt i idrott.
Mm.
Jag menar, damerna spelade fotbolls-VM, final höll jag på att säga, men match som tredje pris och tog brons. Var var killarna? De kvalade inte ens in.
Nej. Och blicka tillbaka till längden i säsongen också.
Ja, det är också så att framtiden tillhör ju er då, vilket är jävligt störande.
Men det är häftigt, men oavsett vem det är man är
ja.
I det här så krävs det ju någonstans den här målsättningen som vi pratade om i början.
Ja.
Hur gör man en målsättning? Hur sätter man sina mål? Vad krävs?
Ja, då börjar man fundera lite kring vad jag är. Och sen så direkt från där nuläget är så sätter man sig i ett läge där man precis har sprungit i mål. Eller där man har gjort klart utbildningen. Eller där jag har börjat med familjebildningen eller vad det kan vara. Och så sätter jag mig i det tillståndet och börjar fundera på vad vill jag känna när jag går i mål? Mm. Vad vill jag känna när jag har nått det där yrkesrelaterade målet? Och så. Och sen så backar man bandet. Och här utnyttjar vi då, jag kan ta mig själv som exempel. Mm. Jag var väldigt förtjust i idrott, milt sagt. Jag ville bli idrottslärare på riktigt. Jag visste att det var jättesvårt på den tiden. Då hade vi ett betygssystem, 1-5 kunde man få. Och det krävdes 5,0, alltså 5 i alla ämnen precis.
Oj, ja.
Det var populärt som fan och de tog inte in hur många som helst. Och jag kommer ju ihåg att allt fokus från att jag bestämde mig var just på det. Jag hade slut i sikte och i princip så backar jag bandet. Vad måste jag göra dagen eller året innan jag söker till GIH för att komma in? Ja, och så backar jag till min. Och här servar nervsystemet er. För ni kan naturligtvis uppleva det ni upplever as we speak.
Mm.
Ni kan dra er till minnes vad ni upplevde för 10 år sedan när du röjde omkring på handbollsplanen. Mm. Men det stannar ju inte där, utan ni kan ju ha en upplevelse, en mental bild och en ännu mer kraftfull bild av vad som kan hända om 5 år.
Mm.
Och där är ju våra nervsystem unika. Och då kallar vi det för mental föreställningsträning. Så skulle jag starta. Sen då med förbehållet att vi känner ju inte varandra riktigt. Vi skulle nog ha skuggboxat ett tag innan.
Mm.
Så hade jag kommit med ännu klokare råd.
Mm.
Och kopplar vi det här nu då till vår nästkommande utmaning som är Lidingloppet.
Ja.
Utefter de här persontyperna då. Hur skulle du lägga upp den?
Ja, du skulle direkt då fundera på vad du vill umgås med när du går i mål på Grönsta Järnlö. Vad är det för känslor jag vill ha då? Du skulle redan anmält dig till nästa lopp.
Okej. Okay. Ja. Men det har jag.
Vad bra, ja. Du är redan där.
Jag har 2.
Och Johanna, du skulle ta rygg på någon de första 20 kilometerna. Och sen skulle du trycka in hörlurarna sista 10.
Mm. Och du då?
Jag skulle ju då, som den akademiker och tråkmåns jag är, jag skulle ju springa med varvtiderna på ett schema skrivet i handen. Så att jag visste precis vilken kilometertid, så att jag låg på schema så här. Dock skulle jag med tilltagande livserfarenhet ha en plan B om någonting skulle hända.
Okej.
Så.
Men det här är intressant, för att jag, om vi säger då att jag ska ta rygg på någon under ett lopp till exempel, så kan jag många gånger hamna där att jag tror att jag presterar som bäst om jag tar rygg på någon, för då kan jag slappna av. Jag känner av att det kanske är då Johan Plato jag ligger bakom som har full koll.
Det vill jag inte önska dig. Då blir det en dålig tid.
Nej, men att jag tar rygg på någon som har koll på sitt kilometertempo. Ja, härmar lite beteenden som är med vätska. Och nu tar en sportdryck här på nästa station. Eller nu tar han en gel. Att jag hamnar i något latstadie och kan slappna av då 20 kilometer. Och sen trycka ifrån resten av tiden. Problemet för mig, det är ju kanske att jag vill ligga fot vid fot eller ligga framför. Ja. Jag vet inte riktigt, för att jag tycker det kan vara jobbigt att ligga bakom.
Det gör du.
Ja,
det har ju vi. Där kan ju vi komma med.
Jag vet att det är det bästa, men det kan vara jobbigt.
Ja, och det har ju vi tre faktiskt pratat om.
Ja.
För det var ju så på Vasaloppet, vi körde hela loppet tillsammans.
Ja.
Och Johanna låg kanske, ja, men för allt från 10 till 20 varierade minuter framför oss.
Det var
och
dumt,
vi pratade. Och vi pratade ju om det att så här, skulle vi komma i kapp och till och med gå förbi Johanna, då hade du kraschat i huvudet och bara, det här blev ett jättedåligt lopp. Då hade inte du fixat att trycka på som du gjorde, tror jag.
Men jag mådde ju bra så länge jag är där framme.
Exakt.
Men jag mentalt möter nog en vägg. Inte om jag hamnar med er, utan om jag hamnar bakom er.
Det att du börjar känna efter mer då. För du glömmer, när du ligger först tror jag att du glömmer smärta och hur du ligger. Men när du kommer bakom så börjar du känna att det är jobbigt och ha koll på om du springer de snabbare eller inte. Alltså när du är bakom.
Precis, om jag inte ser
och då sätter du sig i huvudet på dig.
Ja, då får jag inte upp en realistisk plan för hur jag ska ta ikapp. Nej. Om jag inte ser er eller hör er eller vet vart ni är.
Om vi hade träffats innan Vasaloppet och ponera nu att ni är ungefär jämnstarka, det är ju en viktig sak.
Ja.
Då skulle jag bett er ligga på rulle efter varandra och sen byta den som leder.
Ja.
För att just i lagtempo i cykel, i åka skidor, så är det faktiskt mycket, mycket enklare att ligga efter någon i spåret. Just i skidor så åker man ju, friktionen är lägre, luftmotståndet är lägre, man får vila lite. Och så skulle jag bett er turas om och ta vind. För det som hade hänt då, det är att alla tre hade fått en bättre sluttid. Jag förstår ditt sätt att tänka, Johanna, men då måste du vara extra stark, för du tar all vind, du får spåra i princip åt de här. Säg att det är dåligt väder och dåliga snöförhållanden, då får du slita ont medan de bara glider på en räkmacka.
Och där kan du nästan njuta av lite den tanken. Du vill vara den personen.
Ja, men jag kan tycka det var kul att vara längst fram, men det roliga är någonstans om vi spolar fram liksom Vasaloppet och det var en kilometer kvar kanske det var. 2 kilometer, då hittar jag idealet av personen jag vill vinna över. Jag hittar en medelålders man som är kittad från topp till tå med liksom vätskebälte.
Han heter inte Johan Platen.
Nej, det var liksom, det var
du vill
slang.
Ju köra över honom.
Ja. Du, jag tog i så att jag höll på att spy min sista kilometer. Och det spelade ju ingen roll, för att vi skulle ju i princip ha samma tid om nu. Ja. Jag tror jag till och med såg att han hade samma startgrupp på ryggen. Men och det spelar ingen roll, för vi skulle komma in på exakt samma tid ungefär. Ja. Men det var den här millimetern framför jag vill ha. Men om jag inte får den moroten alls, då är jag ganska omotiverad. Jag är duktig på att springa själv, men under lopp, då vill jag... Jag vet inte, jag måste ha någon morot för att hitta rätt. Liksom.
Min rädsla där då, som du gav tips nu Johan, om att Johanna ska hitta någon att ta rygg på första 20 kilometerna. Det är ju att Johanna kommer nog inte välja en person...
Som har hennes tempo.
Som har hennes tempo eller samma förutsättningar. Utan du kommer ju kolla på någon som är förmodligen bra, mycket duktigare. Tränat i år, är väldigt idrottsligt klädd, superstark.
Tränar mycket mer än mig.
Ja.
Exakt. Ja. Och så kommer du köra slut på dig själv.
Vi är samma.
Du hade inte kunnat ta någon, du hade inte kunnat välja någon medelmåttig och bara här lägga mig. Det här känns bra. Utan du hade ju bara sållat och bara, bäst i grupp, där är du, ta rygg på dig. Och så hade du ändå gjort så här.
Gud ja,
tror jag.
Skulle jag se en riktig längdskidåkare från TV, då skulle jag ha valt den personen. Alla dagar i veckan. Men mina mål är ju skyhöga. Men okej, alltså det här är ju så intressant.
Det är jätteintressant.
Vi skulle ju kunna prata i evigheter om oss alla och hur vi förhåller oss till det här. Men vad säger du, Johan? Har vi lite konkreta tips till allmänheten?
Absolut. Nu råkar det vara så att jag har faktiskt sprungit Lidingöloppet 4 gånger.
Är det ju perfekt.
Ja, det. Men det var länge sedan. Men bansträckningen är likadan. Man ska ha klart för sig just i Lidingöloppet så är det de 2 första milen är ganska simpla. Eller så ska jag inte uttrycka det. Men det är inte så mycket höjdskillnader så att säga. Och sen sista milen är ganska tuff. Så. Och den är tuff då när man då är lite trött dessutom. Så jag skulle se till att jag kommer in i ett bra pace där jag känner att jag behärskar situationen. Och sen skulle jag spara lite energi till den sista milen. Det brukar också tyvärr sammanfalla om man är motionär med när eliten går i mål. De har alltså sprungit 3 mil drygt och ni ska ha 1 mil kvar. Och det kan vara mentalt belastande. Till detta läggs då det faktum att sista milen är väldigt mycket höjdskillnader. Så det finns några legendariska abborrbacken och lite sånt där som alla pratar om. Och där har ju ni varit, för det skvallrar ni om. Ni har varit och sprungit den sista milen, oerhört begåvat i min värld. Så ni vet precis vad som väntar. Samtidigt så är det bra att ni bara gör det en gång. För är det så att ni gör det 2 eller 3 gånger i skiftande väderlek, då kanske ni bygger upp hinder som inte finns. Alltså att inte jobbigare än ni tror så att säga. Så att det är utgångspunkten. Sen skulle jag inte böja mig för att ge rådet chunking. Alltså engelska ordet för bit. Så. Lite i analogi med att du kan inte äta upp elefanten i ett sluk. Men du kan dela upp den i små portioner och då kan man faktiskt äta upp en elefant också. Så att man bestämmer sig för kanske första milen att det är 10 gånger 1 kilometer istället för att det är 1 mil. Och så gör man ett avtal med sig själv. Det ska kännas bra i 6 av de 10 småloppen då. Och där blir du hjälpt av att räkna ner, om jag inte missminner mig. Vilket är begåvat, för på andra lopp så räknar du upp istället. Och det är mentalt jättejobbigt. Så. Mm. Så det är 2 råd. Och sen skulle jag se till att jag äter ordentligt före. Jag skulle inte träna alldeles inpå. Utan jag skulle kanske vila 1 eller 2 dagar. Inte bara för att kroppen ska komma ihåg, utan jag ska bli riktigt sugen att göra det här. 3 snabba råd där. Och så skulle jag se till att utrustningen är i ordning. Och så skulle jag tejpa vissa delar på kroppen också. Om ni förstår vad jag menar.
Mm.
För det gjorde inte jag. Och jag är inte kvinna. Men jag fick ett helvete 1 år alltså. Mm. Det var blod överallt.
Ja. Men ditt första tips där. Att man ska ta det lugnt och sen trycka på. Det är ju någonting man pratar om. Negativ split i löpning.
Ja. Bra där. Ja.
Är det en genväg? Jag tänker, liksom, för många gånger tar man ju ut sig själv för hårt under lopp tidigt. Och sen så måste man utmana sin mentala bit väldigt tidigt och väldigt hårt. Av att svära inombords allt vad det nu är. Är det en genväg mentalt av att slappna av lite, vara trevlig mot sig själv?
Ja, det skulle jag säga. Det skulle jag säga. Och jag skulle till och med ta det så långt så att jag på något sätt belönar mig efter varje varje chunk som jag har uppnått, varje bit som jag har klarat, så belöna sig på något sätt. Det är inte så att man ska kliva åt sidan och ta en läsk eller någonting. Det är inte så jag menar, men att man knyter näven eller att man slår sig på höften eller bekräftar att bra, till och med högt säga till sig själv, fan vad bra Jana.
Det där brukar jag göra, och jag kan nästan få gåshud då under lopp av att man så här aktivt liksom bestämmer sig för att slå sig själv på axeln. Eller när vi spelar handboll, då brukar man nästan när man gjorde mål så räckte man alltid upp handen eller gjorde någon form av målgest. Och man bekräftade, eller ens lag bekräftade att man var duktig med att ge high five eller ropa eller vad det nu var. Och jag kommer ihåg att varje gång man får en sån, att man själv belönar sig själv med att räcka upp handen eller att någon ropar eller så, att man får en liten gåshud som är otroligt mycket energi. Jag känner av att endorfinerna bara så här kliar upp.
Men det här tycker jag är lite, vi pratade om det lite innan nu också, med det här att man kan bryta ner andra genom att säga en elak grej till någon.
Absolut.
Alltså på samma sätt bygga upp både andra och sig själv. Man märker ju själv när man möter någon i spåret, bara bra jobbat, eller så här, när man säger det högt liksom. Att det är sån så här, oh, mamma, ja just det, tack.
Verkligen, och det är så kul, exakt det jag tänkte säga nu. Och det pratade vi om på Vasaloppet.
Ja.
Att även att liksom, när man typ säger, tog en backe eller någonting, och man sa högt och riktat mot random människor och bara, satan vad bra vi var nu, det klarade vi. att det kändes bra av att ge komplimang till andra. Mm. Så jag tänker liksom, om man visualiserar att vi är liksom på väg upp nu för abborrbacken eller någonting. Att där uppe bara liksom se någon som kämpar. Att man bara, åh bra vi var! Och så liksom, då fick man ännu mer tillbaka när man delade det där lite.
Det roliga på Vasaloppet var att vi inte fattade vilken backe det var som alla pratade om. Den här
Risbergsbacken.
Så när vi hade passerat så var vi så här, vi var tvungna att fråga flera stycken. Bara, är vi redan klara? Har vi klarat backen?
Jag frågade faktiskt också det, för att den var långt ifrån skrämmande. Men det är ju ganska kul, nu pratar vi om positiva grejer, som det kan ju vara musik eller att man klappar sig på sig själv eller en tanke eller så. Men det kan ju vara lite kul att gå in på mörkret också, tänker jag. En tävlingsinriktad själ måste ju ändå fråga frågan. Ja. Om jag inte vill säga någonting fult till någon jag tävlar mot. Ja. Hur kan man bryta ner någon man tävlar emot?
Krokben är inte Nej, men alltså varför ska man göra det?
Ska man göra det?
Ja, alltså det är det där.
Jag vill inte springa med dig.
Nej, men i och med att du ändå har tränat många elitidrottare så alltså, är
du pratar ju du pratar ju om den mörka delen, så kan man uttrycka det när det gäller idrottspsykologi. Och det är ju att man kan använda det till sin fördel genom att man planterar tankar och känslor i huvudet på motståndaren som gör att de presterar sämre. Så är det ju. Och det finns massor med sådana exempel. Men där måste du göra upp med mig själv. Är det min moraliska kompass? För att du måste leva med det faktum att när du går i mål och har gjort en bra prestation så är det något som gnager. Jag vann eller jag presterade bra för att jag inte var snäll mot en motståndare eller ett lag eller någonting sånt där. Och då blir det lite jobbigt för den som har en moralisk kompass som är riktad åt rätt håll att hantera det. Det är mycket bättre att ge konkurrenten bästa möjligheter och ändå slå henne.
Mm. Det är
ett stort ledarskap. Eller över sig själv.
Då på tal om det här, liksom, när vi är inne på det psykologiska med motståndare. Vi hade ju ett fantastiskt damlag i fotboll. Ja. Vi har det, och de gick ju hur långt som helst och var grymma. Och då pratade ju vi lite innan det här, att det var ett extremt psykologiskt, alltså det var ju många psykologiska matcher i med straffarna som blev.
Ja.
Kunde du som kan den här kunskapen på något sätt se i straffarna att de använder sig på något sätt av att psyka motståndarna i kroppsspråk? Vad gör de då?
Absolut, målvakten exempelvis tar ju alltid och fipplar på bollen innan man lämnar över den till motståndaren.
Alltså lite casual då, bara för att vara lite obrygg?
Ja, pilla lite på den sådär va.
Okay.
Det finns massor med sådana där knep som man kan ta till då.
Och det är enbart i kroppsspråk som att man...
Ja,
som
det är ord också.
Ja, det är
alltså
det.
Den förra amerikanska målvakten, hon heter Hope Solo, hon heter det fortfarande. Hon var ju mästare på att bryta ner motståndarna. Och det var ju rena personangrepp.
När de lämnade över bollen.
Ja, och gick förbi. Alltså man byter ju målvakt om du tar målvakt. Så byter ju målvakt. De står ju i samma mål liksom. Alla straffar går i samma mål. Så byter de bara. Hon kunde säga liksom till kollegan då, eller fienden då. Inte nog med att du är dålig med målvakt. Du är ful också.
Okej.
Och men är det här som mentala coacher går in och lär ut för på grund av...
Inte jag naturligtvis.
Det skulle du aldrig
skulle
göra.
Skulle jag aldrig.
Nej.
Så. Men det är väl klart att det är så. Däremot tror jag inte det är en framgångsväg. Utan det är ju mycket mer värde i att jag ger er bästa förutsättningar och ändå slå er. Då är min. Alltså bara när, det skulle jag inte vilja önska någon att ha en gnagande känsla när nattlampan släcks att jag vann för att jag knäckte de andra mentalt.
Nej.
Däremot, eftersom det är mycket kvinnor här idag, det är tyvärr mer effektivt bland kvinnor än bland män. Eftersom ni tjejer generellt har svårt att skilja mellan person och prestation. Om ni får kritik för någonting, det kan vara en prestation, så går ni hem och funderar på vad är det för fel på mig? Medan en karl kan säga, du är dum i huvudet, så skit väl jag i. Och så kör han bara.
Ja, men det tycker jag är
så att det är mer effektivt bland damer då, så är det. Okay. Sen en sak som var häpnadsväckande, nu ordnar det ju sig ganska bra ändå för damlandslaget, men det säger ju förbundskaptenen på allvar att de inte har tränat på straffar. Och anledningen till det var att man kan ändå inte förbereda sig på en sån situation. Och det förstår inte jag. Det är ju inte, jag menar, vi vet ju ingenting av framtiden eller om framtiden.
Nej.
Det är ju inte ett argument för att vi inte ska förbereda oss på den.
Nej.
Ja, men om vi tittar på en app och ser att det ska ösregna imorgon. och bara nonchalerar det och skiter i att ta med regnkappen eller paraplyt, då är du ju dum i huvudet. Så. Men det ska ju inte heller styra hela vårt liv.
Nej.
Nej. Och råkar det då inte regna, ja, men då kan jag väl ha den som spatserköp då. Det är väl inte något konstigt. Så att mental förberedelse handlar väldigt mycket om att vara i situationen innan det händer. Det vi kallar för mental föreställningsträning. Så, så att en rekommendation är ju att, att ni, ni ska fundera kring vad ni vill uppleva för känslor när ni springer i mål på lördag.
Är det olika, alltså nu när du, om du går tillbaka då, är det olika psykologi för tjejer och killar i hur ni lär ut till
inte, eller kvinnor och män? Inte i grunden.
Inte är det i grunden, inte det, utan det är personnivå.
Ja, det är personligt. Alltså man ska akta sig för att generalisera så. Jag tror det är betydligt större skillnader mellan mediankvinnan och medianmannen än vad det är mellan grupp man och grupp kvinna. Så att det tror jag inte alls då. Men ni är ju socialiserade på ett annat sätt. Ni har ju, vi karlar har ju det vi kallar för falskt självförtroende. Vi tror ju att vi är bättre än vad vi är hela tiden. Och ni då rent socialisationsmässigt har fått höra att ni inte är så bra som ni är. Men det håller ju på att brytas också. Vi pratade innan här om att det är ju kvinnorna som gör att vi slipper skämmas internationellt. Alltså ni är ju bättre än oss i allt. Och så kan man dessutom se det till populationen, kvinnor som är lite lägre när det gäller elitidrott särskilt. Men också de resurser som kvinnlig idrott får, så är ju verkningsgraden hysterisk.
Men inför alla våra olika lopp så har ju vi försökt visualisera liksom, genom att ta reda på banprofilen, väder och kanske känsla. Hur ska vi fira, hur ska vi må och sådär. Ja. Är det någon annan viktig del som vi saknar där?
Jag skulle föreslå att ni har stolparna i ett segertal klart för er. Det finns ju massor med sån här hyss. En tennisspelare jag jobbade med, han hade stolparna i ett segertal i bägen. Så han visste redan vad han skulle säga till sponsorer, publik och konkurrenter och sånt där när han hade vunnit. En annan då hade ett par rena strumpor i en plastförpackning med hänvisning till att de ska jag ha i VM-finalen.
Fan vad häftigt.
Och massor med sådana där hyss då som de har för att stadfästa och göra tydligt för sig själva vad målbilden är. Och då är rådet, gå på känsla mer än tanke. Vi har alltså betydligt mer efferenta, alltså utåtgående nervbanor i centrala nervsystemet som har med känsla att göra än som har med tanke att göra. Jag menar, om jag skulle attackera er och komma upp med handen och köra den mot ansiktet på er, ja, då skulle ni fälla ner hornhinnan. Mm. Eller om ni skulle lägga handen på en varm platta, då drar ni undan handen långt innan ni känner smärtan. Det vill säga, känslan går alltid före tanken. Och där är det generellt så att vi fokuserar mer på tanke och mindre på känsla. Så att mitt råd är att umgås med känslor. Vi pratade ju om harmonisk passion. Alltså gå mer på lust.
Mm.
Varför gör jag det här? Ja, jag gör det här för jag tycker det är förbaskat kul. Och jag tycker det är härligt efteråt och under och allting. Jag gör det inte för att kunna säga på fikarasten att jag klarade det. Det kan man ha också som en sidovinst då.
Mm.
Sen ska man också fundera lite kring vad lär man sig av? Motgång eller medgång? Vad säger ni?
Motgång. Jag brukar alltid säga att dåliga chefer är bra erfarenheter.
Då brukar jag vara lite elak och säga, varför inte Hammarby fotboll bättre då? De förlorar ju jämt. Och så får jag Bayern-spelarna på mig. Men min poäng är inte att vara dum, utan vi lär oss betydligt mer utav framgång än utav motgång. Vi lär oss utav både och, det är ju sant. Men betydligt mer utav framgång. Det finns ett traditionellt fokus inom idrotten på att förstärka det som är mindre bra. Jag menar, ta en orienterare som har sprungit en tävling, 15 kontroller, 14 spikar hon så här, bara rakt på. Men den 15:e missar hon och det tog lite tid. Ja, men vad är det de pratar om efter målgång?
Mm.
Ja, ni fattar. Och det där är ju ett inlärt beteende och ett råd är ju då notera misstagen men värdera dem inte.
Mm.
Det vill säga, om du sprung en kilometer där det inte gick bra och du kunde inte hålla schemat, konstatera det bara och sen ta tag i nästa.
Och analysera det man gör rätt istället då.
Precis.
Vad gjorde jag?
Precis. En framgångsanalys istället för en motprocessanalys.
Okej, men jag har också ändå en fundering på... Man kan ju gå till en beteendepsykolog och man kan få hjälp av allt det där. Men en vanlig vardag. Ja. Säg att du till exempel, jag ska ju springa ett maraton nu i december.
Ja.
Eller någon annan som har andra mål uppsatta. Hur jobbar jag med min mentala träning i vardagen? Finns det som typ att meditation är väldigt bra för dig? Eller hur jobbar man?
Vad finns då det finns verktyg? Det ju en bok då skriven av en extremt ödmjuk som heter 103 mentala metoder. Den kan du köpa.
Ja. Ja.
Men det kan också göra så här enkelt att du sätter in någonting på pluskontot varje kväll.
Tacksamhetsdagbok typ.
Alltså, ja, typ. Liksom. Alltså i analogi med ett bankkonto.
Ja.
Sätt in någonting där varje. Det behöver inte vara världsrevolution. Men en skön känsla eller någon bra prestation. Då.
Ja.
Sätt in det på pluskontot. Mm. Sätt inte in dåliga saker på pluskontot. För det som händer det är ju att när du sen råkar i svacka. Då har du någonting att låna ifrån. Ni kanske har sett den här filmen med Tom Hanks när flygplanet störtar eller går ner i Hudson River.
Kommer ni ihåg det?
Sallighet kanske.
Häftig film så. Och grejen var ju 2009 ett flygplan ska flyga inrikes USA. Ganska snart efter starten så får de flyg eller alltså fåglar och alla motorer lägger av. Och det är ju inte som jetplan när såna stridsjet så att de störtar rakt ner. Utan de kan ju glidflyga en kvart, 20 minuter. Så då påbörjas ett intensivt arbete. Var ska jag sätta ner planet då? Och de är i kontakt med flygledare och allting sånt där. Sen då bestämmer han sig för att jag hinner inte fram till någon flygplats. Jag hinner inte vända utan jag faller för mycket. Jag sätter ner den i Hudsonfloden då. Och lyckas med den där manövern. Och alla överlever. 150. Och bilderna är klassiska när de står ut på vingarna. Mm. Och precis
var inte en sån här heuristic decision making? Han gjorde ju någonting. Den ytan han såg i liksom i rutan var möjligt att landa på. Och då såg han floden. Och på så sätt kunde han utesluta alla andra möjligheter. Mm. Och typ landa där.
Så kan det vara. Ja. Det vet du bättre än jag. Men låter man filmen rulla. Så kommer det, alltså eftertexterna, så kommer det en verklig intervju med den där Sally Sullenberger, piloten, den riktiga. Och då får han frågan, hur lyckades du med det? Då sa han så här, och det är på temat pluskonto. Under 42 år som pilot har jag gjort ständiga små insättningar på pluskontot. Nu hade jag tillräckligt för att göra ett större uttag. Och därför klarar jag det.
Mm.
Och det där är ju så underbart i min värld för att sätt in saker så att när du står på start då har du en hel jädra ryggsäck med dig med positiva upplevelser som kan motverka dåliga känslor, dåliga tankar. För du får ett kvitto på att ja, jag kan ju faktiskt det. Jag har ju sprungit 35 mil innan det här. Då är väl inte 3 mil något problem och så vidare.
Ja. Ska det vara någon typ av genre på de här? Eller kan det vara typ så här, vad duktig var jag var som åt frukost idag? Eller så här, vad duktig jag var som strök min skjorta? Eller är det prestationsbaserad? Eller kan det vara egentligen vad som helst?
Nej, det ska vara sånt som ger dig en skön känsla.
Okay.
Typ att idag gjorde jag Johanna bra. Det är en skön känsla.
Ja.
Att göra någon annan bra. Sätt in det på pluskontot.
Okej, men det ska vara utifrån
det gör ingenting om den prestation. Typ gjort. Ja, du måste vara piloten då för att fortsätta metaforen.
Mm.
Det kan inte vara så att du är en passagerare i det.
Och vad tacksam jag är för att jag har en katt i mitt liv.
Utan det kan du tycka ändå. Men nu ska du ju vara fokuserad på prestationen.
Okej,
ska
så någonting jag gjort bra idag.
Ja, just det.
Ja.
Som gör
så att det. Och där finns det en tradition av att vi gör mycket oftare motgångsanalys än framgångsanalys.
Ja.
Och det är ett inlärt beteende. Det är ingenting. Det är ju ingen, när man är liten och första snöfallet kom, det var ju liksom ingen som liksom inte sprang ut och byggde snögrotta eller kastade snöboll med hänvisning till att jag kan dra baksidan eller jag måste värma upp först eller någonting sånt där. Utan det är ju bara framgång som styr och känsla. Och i början var det ju inte ens intressant att räkna mål. Utan då var ju kampen det viktigaste. Alltså när vi delade in förr och spelade på gatan hemma, om det var innebandy eller om det var fotboll så, blev det snabbt 10-0. Vad gjorde vi då? Ja, då delade vi om lag.
Mm.
För det var inget roligt, det var överlägsen. Det var kul, kampen var kul, att det var jämnt.
Mm.
Sen att vi vann med ett mål, det var ju ännu roligare.
Ja.
Så. Men det där kommer ni ihåg. Och har känslor ifrån det kopplat till prestationen som är kommande, då färgar det prestationen som kommer ska.
Vad spännande, för jag tror det har väl liksom missat att göra. Vi kanske får göra en sån och täcka alla våra lopp i klassiken och gå igenom. För att det är så lätt när man väl har klarat det och känner alla de här lyckokänslorna att man liksom bara, toppen, du lägger det bakom oss, vad är nästa? Mm.
Men här har du, liksom... förlåt att jag faller in. Här har du anledningen till att om du frågar någon varför förlorar ni? Ja, då kan ni ner på detalj tala om varför ni förlorar. Men om ni har vunnit eller presterat bra, ja då kommer ju plattityderna på rad. Mm. Bollen rullar vår väg. Vi hade stolpe in. Ja. Vi hade flyt. Vad fan är det? Det är ju bara snömos. Ja. Men det är en funktion av att du inte har tränat på att definiera varför du lyckades.
Men där har ju vi också i Sverige då jantelagen till exempel. Mm. Där folk också blir otroligt irriterade på folk. Eller stör sig på människor som också säger att de är bra. Som jag tänker att många också liksom lider av. Eller vad ska säga.
Det här måste ju vara intressant. För att jag tänker amerikaner är ganska duktiga på att framhäva det
som jag satt och tänkte på.
Och att de som idrottare måste ha det här som ett inlärt beteende från början. Och vi som svenskar kanske måste börja med det i väldigt tidig ålder att lära oss då den typen av idrottspsykologi för att lyckas, för det ligger inte naturligt.
Så kan det vara, men samtidigt så USA utifrån resurser så är de inte jättebra i idrott. Alltså vi med våra 10 miljoner är ganska duktiga också.
Mm.
Så att, men det är kul att säga det. Mitt jobb för mig till spännande platser. 1992 var jag på Flushing Meadows utanför New York. Jag var där med en tennisspelare som råkade vinna alltihop dessutom. Svensk. Det var på den tiden vi hade duktiga svenska tennisspelare. Men prostatiten gör sig påminn, så jag måste gå på herrarnas.
Ja.
Och om ni har varit på herrarnas någon gång så är det som en liten lång ränna där. Ja. Då. Och där stod vi då 10-15 karar. Va? Och så var det en kille, han var fan 2 meter lång. Muskulös, och hade jag varit intresserad av män så hade jag tyckt att han var ett snyggt exemplar.
Ja.
Färgad. Och så gör han det han ska göra, så går han och så tvättar han händerna, så skulle han bara fixa till luggen. Och mitt i draget inför oss, vi var en 10-15 där inne, så slår han ut mot sin egen spegelbild och så pekar han och så säger: "Hey, you pretty thing, don't you ever die." Och så går han bara.
Va?
Och vi andra, vi stod så här. Och då tänkte jag att alltså, det här med självsuggestion, att man är snäll mot sig själv, det är en bra början till att göra bra prestationer. Och där, med min erfarenhet, ni kvinnor, om jag klumpar ihop er, ni är mycket mer elaka mot er själva än vad vi män är.
Mm.
Det behövs inte mycket för en man för att han ska bekräfta sin egen prestation. Det räcker med en bunden tennismatch eller en sådär, va. Medans kvinnor, det ska liksom vara höjd i prestationen, det ska vara kvalitet. Och det behöver ju inte vara alltid.
Nej.
Utan det kan ju vara en känsla bara.
Ja. Men kan det här vara framgångsreceptet för våran Zlatan? Han är ganska duktig på att lägga in på sitt pluskonto, tänker jag.
Han är ju fantastisk. I det fallet så, vi har ju andra exempel som försöker. Men han var ju fantastisk så tillvida att han kunde ju backa upp det med prestationer.
Ja.
Och då inträffar någonting som är, han var ju bland världens bästa när det begav sig, absolut. Då inträffar det här fantastiska att det blir som ett självspelande piano, det blir självreglerande. Mm. Om du talar om till dig själv, Johanna, att fy fan vad snygg jag är då, så kommer du ju att vara det. Förutom att du är det, så kommer du själv att uppleva det. Och kroppsspråk pratar vi om. Du kommer att röra dig på ett sätt, tala på ett sätt som gör att din omgivning speglar sig i dig och förstärker bilden av dig själv. Sen, och det är ju viktigt, du måste ju backa upp det. Zlatan kunde ju göra det för att han var världens bästa fotbollsspelare när det begav sig. Men sådana som är odugliga kan ju inte backa upp sig själva med sådana påståenden. Det måste ju finnas en relevans mellan det man säger och det man klarar av.
Vi har ju faktiskt ett ord för det där. Och det är ju paljettkavaj-mode.
Mm.
Ja. Och det här har vi pratat om väldigt mycket under vi ute på krogen.
Mm. Ja.
Att så här... Det är framförallt lätt med tjejer att om man är sugen på att träffa någon eller träffa någon för kvällen eller vad det är, att man liksom låser in sig vid det och då börjar man begränsa sig versus de kvällarna när man går ut och bara, jag ser ingen annan för jag har så extremt kul nu.
Ja. Mm.
Och det har ju vi pratat väldigt mycket om, att när vi har råkat hamna där så kan vi nästan dunka till varandra och bara, du, nu sätter du på dig palettkavajen och så skiter du alla här inne.
Vi
ska ha kul ikväll. Och då kan ju hela utfallet för kvällen förändras.
Ja.
Det är bra.
Uh-huh. Verkligen. Ja, men jag tänker att vi rundar av här och jobbar med mig ganska mycket. Jag tycker att vi började avsnittet. Ja, det är jätteintressant och jag skulle gärna ha en egen podcast.
Jag tar gärna 4 timmar till.
Ja, verkligen.
Kan vi inte avsluta med att alla får säga någonting som de sätter in på pluskontot idag?
Ja.
Johanna, du får börja.
Ja, men jag tänker att från idag... Jag vill ändå lägga in min Ironman och känslan jag hade när jag gick i mål. Ja, men idag...
Var du gjort idag bra?
Ja, men idag fick jag en liten gåshud av det. Jag sprang faktiskt in i en kompis när jag gick hit. och började prata om annat och sa hon bara, vänta, du gjorde en Ironman förra helgen va? Jag bara, ja. Och då kände jag nästan att hon gav mig pluskänslan, men den känslan jag hade av att fan, jag har gjort det. Och att man blir påmind av det, det tror jag att man, det är också kul att så här scrolla tillbaka på mobilen och se bilder. Det är också en bra visualisering, att kolla känslan eller påminns av det där, fan vad stark du var, eller vad, ibland kollar jag på när jag var som mest vältränad och bara, fan vad bitig du var. Ja, men du rockade, du var så jävla stark. Och det var ett litet plus idag, att jag kände mig extra cool och stark när jag träffade henne, för att jag hade gjort det förra helgen.
Och att du har sagt innan nu då att du faktiskt inte har känt det precis efteråt, som du trodde att du skulle göra.
Nej, jag har inte hunnit berätta allt för Johan här, men jag brukar ju ha ganska dåliga upplevelser när jag gör mina lopp, vilket du kan tänka dig, att jag går i mål och ja, men det kan gråta, det kan sväras och jag är otroligt, ja, men du vet ju mig hur jag funkar som handbollsspelare, det, förlorar man så är det en viss typ av känsla. Och jag har varit otroligt chockad, för att det här är första gången i mitt liv när jag springer in i mål och bara, you fucking rock, alltså, du äger. Jag var inte ens trött, jag bara okej, okay, ja, vilken utmaning som helst, ta mig bara, känner mig oslagbar, den känslan vill jag ha. Att jag inte bryter ner mig. Jag vill vara oslagbar varje gång jag går emot.
Jag kan säga lite det idag nu när vi var på väg hit. Att jag sprang ifrån jobbet. Jag hade haft föreläsningar hela dagen. Och att jag liksom slogs lite av flåset grejen. Och vad vi har gjort det här året. Och att vi såhär, nu är vi på väg dit. Ska spela in lite podd. Ska så här, på vägen hem. Så att det är... Och att du är här som gäst också. För det har vi också pratat om i typ ett år. Att vi vill ha...
Verkligen. Jag tänker från som det du sa, att man ska vara alltså piloten och vad man har gjort så bra. Och så, jag tog en kopp kaffe med min mamma i morse och våra samtal gjorde henne väldigt glad. Och det sätter jag på mitt pluskonto idag, tror jag. För där var jag piloten och hon blev glad av det.
Får jag också sätta in det?
Absolut.
Ja. Vad härligt. Jag sätter in det faktum att jag brukar säga att jag är världens bästa jobb. Och möten med tre sådana ambitiösa unga kvinnor som ni stadfäster bara det. Det är helt fantastiskt. Och det ni verkar göra som jag tar med mig, det är att ni är duktiga på att göra varandra bra. Ni är helt olika som personligheter, men ni har fattat att kan jag göra mina kamrater bra så kommer jag få det tillbaka. Och det är en väldigt bra grund för prestation.
Det är därför vi bästa vänner har det så himla kul.
Och nu slutade alla lyssna, för nu kom det in på det här
valet. Nej, men helt ärligt, när vi är med varandra, vi är ju bäst, snyggast, roligast. Det är ju ingen som är så skönast än när vi är med varandra.
Vi lägger på hybris här, men tack för att du i alla fall har gjort oss bättre idag. Jag kommer garanterat lyssna på det här avsnittet flertal gånger.
Verkligen.
Ja, men det här är ett må bra avsnitt, så att sprid gärna till era vänner som kanske inte idrottspresterar, men alla behöver lyssna på det.
Gör relation, jobb, vad som helst. Prestation helt enkelt.
Tusen tack, och jag hoppas att du kommer tillbaka så småningom.
Ja, verkligen.
Får jag en inbjudan så kommer
vi. Vi har 3 timmar kvar.
Tack snälla.
Tack.
Tack, hej.